Det var också en ung hund och de har en liten pojke med Downs syndrom och autism. Och plötsligt så kommer hunden bara helt så till mamman och bara så, matte, 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 du måste följa med mig här. Och hon bara, hej nu, har du ont i magen ungefär? Nej, då hade ju pojken stuckit ut genom ytterdörren. Och det hade de ju inte ens tränat på, utan han bara, vänta lite, det här ska man inte göra. Så att, ja, de vill hjälpa till.
Hej och välkomna till Funkishörnan, en podcast. Idag med mig, Magda, och
med mig, Sara.
Och idag så ska vi intervjua Yrsa som har ett projekt med terapihundar. Välkommen, Yrsa. Skulle du vilja bara presentera dig själv först med dina egna ord så lyssnarna får höra från dig vem du är?
Ja, jag heter ju då Yrsa Franzén Jörnerup och jobbar inom Svenska Service- och Signalhundsförbundet som utbildar assistanshundar. Eller egentligen så utbildar vi personerna med funktionsnedsättning så deras egna hundar blir assistanshundar. Men vi har ju också då lite projekt och så. Så det är ju det är egentligen mest det jag jobbar med idag. Busprojektet.
Vad spännande. Verkligen.
Verkligen. Vad var det som fick dig att bli intresserad av sånt här, av assistanshundar? Och...
Alltså jag är ju utbildad hundpsykolog och det är ju så att när man då möter, och vi har hunduppfödning och sådant också, och det kanske är lite speciellt, men jag blir alltid så glad när jag har en vanlig kurs eller vi får en valpköpare och så råkar folk nämna att de har en funktionsnedsättning. Och då säger jag det som en jättefördel, både för människan och för hunden. För att hundar vill att vi ska må bra och hundar vill hjälpa till om man har en bra relation till sin hund. Så i och med det jag då såg det och blev lite headhuntad in för länge sedan. Det här är ju då typ 25 år sedan jag började med assistanshundarna. Och det är magiskt. Det är verkligen magiskt det hundar kan göra. Tillsammans med sina människor.
Verkligen. En fråga som vi har funderat lite på. Det är just det här. Vad är en assistanshund och vad är en terapihund? För det är två begrepp som vi hör ganska ofta. Men det är inte så att man vet rakt av vad som är vad och vad skillnaden är.
Alltså det man kan tänka är assistanshundar. Jobbar eller servicehund. Signalhund finns och så vidare. Jag tänkte jag kan berätta lite mer om det sen. Men just assistanshundarna jobbar mot en person med, som har funktionsnedsättning. Medan då terapihundar, skolhundar, alla de här andra varianterna, de jobbar gentemot många personer. Och ofta att de flyttar runt på ställen medan assistanshundarna lever ju i den familjen där de faktiskt gör skillnad och där de jobbar och lever.
Men är det någon skillnad på deras hunden eller så hundförarens utbildning då om det är till skillnad från terapihund och assistanshund?
Ja, för så det blir ju så att har du en assistanshund så är den ju skräddarsydd för dig och dina behov. Eller för barnet och barnets behov. Medan då terapihundarna och skolhundarna, de kan ju liksom göra lite allmänna grejer som passar många olika. Så de är ju inte alls skräddarsydda på samma sätt. Så där är ju en skillnad och skillnaden blir kanske då också att du har ju en stark relation med den hunden som hjälper dig. Medan om det är en skolhund så har ju den hunden en god relation med sin förare, den som liksom guidar och äger den. Medan den har ju inte en stark relation med barnet som den jobbar mot. Så där är väl en skillnad.
Hade vilken hund som helst kunnat funka som assistanshund eller terapihund eller är det lite olika?
Det är väl rätt stor skillnad. Ras och sånt spelar inte så stor roll utan det handlar mer om individ, att hitta rätt individ. Så att tittar man bland våra hundar inom förbundet så har vi verkligen, jag vill säga, alla storlekar, alla olika typer av raser och sådant. Så att hundens personlighet är viktig. Så att den behöver liksom vara så trygg, nyfiken, ja, har lätt att fungera i olika miljöer och sådant också, och inte liksom bli rädd av sig eller arg och sådant, för det hade ju inte funkat. Och det hade ju inte funkat med en terapihund heller, ha en hund som är osäker. Så där är ju liksom samma, det kan jag tycka.
Jag tror att jag skulle kolla på att terapihund var liknande som en assistanshund, att man gick någon form av utbildning och...
Jo, men så är det. Så är det. Det är utbildningar båda. Och det är personen som för hunden som får, eller som ska ha utbildningen, så att säga. Och det är ju samma här, att om vi säger att det är en familj där man har kanske ett barn med epilepsi eller diabetes eller någonting sådant, och man ska ha en assistanshund till detta som då kan förvarna till exempel eller hämta hjälp och så. Då är det ju föräldern som får utbildningen att kunna föra hunden i alla möjliga sammanhang. För en assistanshund har ju rätt att kunna följa med på ställen där vanliga hundar inte får vara.
Nu berättade du redan lite om din erfarenhet med assistanshundar och signalhundar och terapihundar och så vidare. Men vill du berätta lite mer? Jag är också väldigt nyfiken över det här med signalhundar och alla de andra begreppen faktiskt.
Ja, just det, de olika typerna som finns.
Ja, och din erfarenhet lite kring de olika typerna.
Ja. Det är ju så att assistanshundar är egentligen som ett paraplybegrepp eller vad man ska säga, och under där har vi då ledarhundar som är för synskadade, vi har då medicinskt alarmerande servicehundar, och det är ju de då typ epilepsi, diabetes, Addison, kan vara migrän också. Sen har vi då servicehundar när det gäller rörelsenedsättning. Till exempel om du sitter i rullstol eller du har svårt med balansen eller sådant. Så att, och sen har vi då signalhundarna som är för döva och hörselskadade. När hunden funkar som dina öron. Och sen har vi servicehundar för NPF. Alltså typ autism eller ADHD.
Ja, då förstår jag att det är stor skillnad på de olika sorters av assistanshund och också vilken utbildning som krävs både för förare och för hunden. Men det är intressant, för jag har alltid tänkt så att det var specifika hundraser eller specifika, ja, mer åt det hållet, än att tänka att egentligen att det ligger mycket i, lika mycket i personen i fråga som ska föra hunden som hunden själv. Mm. Och om man tittar då på dem du berättar, de olika, så är det ju också där att det är ju tydligt att beroende på vad för sorts assistanshund det ska vara, så är det ju också, ja, då kan det ju bero på. Men det är ändå intressant att tänka det, att egentligen att det inte betyder så mycket för, alltså, vad det är för ras egentligen, utan att det är mer, ja, runt omkring.
Ja, precis. Alltså, och vi brukar säga som så att det viktiga är att man skaffar sig en hund som liksom passar ens familj och tempo och alltså vad man nu har för intressen i övrigt, så att hunden matchar dig. För det är ju så att säga att du har en, säg att du sitter i rullstol, då behöver du kanske hjälp med att tömma tvättmaskin och torktumlare och jättemycket sådana här fysiska saker där hunden hämtar och plockar och drar kläder kanske och sådant. Och då behöver du ju en hund som tycker det är väldigt roligt. Och då kanske du inte heller kan köpa typ en dvärgpudel för den där du liksom uppdraget. Men du måste ha en hund som älskar att apportera. Då väljer du ras för dig. Men om du till exempel då behöver en hund som ska vara väldigt lugn och tycka om närheten, för att det är viktigt för dig att kunna ha en hund i knät. När du, om vi säger att du har en NPF-diagnos och tycker det är jobbigt i olika sammanhang, då kanske det är en stor fördel för dig att du kan ha hunden på armen eller den sittande i knät när det är, du åker buss eller vad det nu är för något. Då är det bättre med en mindre hund. Så att så nej, här storleken har ingen betydelse, utan det är som sagt för individen som är det viktiga.
Ja, det är väldigt intressant, för det har jag väl ändå där jag har tänkt mer så att ja, men det får väl vara stora lugna hundar, men det är ju som sagt, det är ju väldigt baserat på vad behovet är hos individen.
Ja. Sen är det ju så, tittar man på ledarhundarna så är det ju väldigt mycket labradorer och det är mycket, kan även finnas vissa storpudlar och sådant. Men där är det ju liksom mer generellt, därför att där föder man ju upp, och är man synskadad kan man ju inte träna sin hund själv att liksom påvisa hinder eller guida så att inte man trillar på saker. Alla dessa elcyklar till exempel som ligger slängda överallt. Då ska ju hunden guida runt om och sådant. Så att det behöver ju vara en större hund. Så där blir det ju också. Där ser man ju nästan alltid just retrievers.
Det är det ofta jag tänker på när jag tänker
ja,
på. Jag tänker på en labrador specifikt faktiskt.
Ja, precis.
Så det är väl det de flesta tänker på också, tror jag.
Ja. Sen är det ju så att alltså, om man tittar på, för det går ju hos oss inom förbundet, inom Svenska Service- och Signalhundsförbundet, så är det ju så att det är föraren själv som eller då familjen, om det är ett litet barn så är det ju en förälder som utbildar. Men där är det ju personen själv som utbildar hunden i det hunden behöver kunna, och det är familjens egen hund och så. Men det går ju att köpa färdigutbildade hundar också som liksom matchas med dig och sådant. Men det blir ju det kan vara en kostnadsfråga, men det är ju också så att tränar du hunden själv, så gör ju hunden skillnad från första timmen du lägger på hunden. Från första kronan du lägger på hunden så börjar hunden göra skillnad.
Sen kan jag tänka mig att för många, till exempel inom NPF, så är ju behoven oftast väldigt unika. Så det skiljer sig säkert mellan diagnoser om det överhuvudtaget går att köpa en färdigutbildad hund eller inte. Jag tänker mig. Det är för vi har mycket erfarenhet av autism och så i min familj. Och jag kan tänka mig att det skulle bli svårt att köpa liksom en färdigutbildad hund. För två personer med autism är liksom inte lika varandra.
Nej. Nu tror jag att de gör mycket matchning och så för att det ska funka. Men det är ju fortfarande så att alltså, prislappen blir ju väldigt stor. Alltså det blir ju en stor skillnad. Att en färdigutbildad hund kostar ungefär 250 000. Medan att utbilda din egen hund och få ett års utbildning med instruktör. Så du blir ju proffs på hund så att säga. Det kostar
50 000.
Det är stor skillnad. Men det är ju för att liksom man själv gör den dagliga träningen. Sen finns det ju de som tänker då att ja, men vi skulle aldrig klara detta alltså, och framförallt då kanske om man har barn med funktionsnedsättning, så blir man lite matt om man tänker på att man ska liksom rådda en grej till. Men det är faktiskt så, jag har många familjer där det är så, och där man faktiskt säger att ja, men vänta lite, det räcker valpen flyttar in eller hunden flyttar in, så börjar vi kunna använda och ta hjälp och ta hunden i situationer där vi annars inte hade någon väg framåt helt enkelt. Det måste man ju älska hundar. Det är ju bara att inse. Det går ju liksom inte att skaffa detta om inte man egentligen i grunden har ett hundintresse. För då är det ju synd om hunden.
Nej, precis. Hundar är mycket jobb oavsett ju.
Ja, precis. Man måste vara beredd på det. Men det blir många skratt också.
Ja, men ens hund är ju lite som ens barn, så att det är ju
man får vara beredd. Ja, men det håller jag med om.
Båda sakerna man har med sina barn, både det jobbiga och det roliga får man.
Precis. Ja. Och jag brukar säga till familjerna att det blir som att skaffa småsyskon precis i början. Och då var det någon som funderade på, de hade jättelivliga barn med då autism. Och så tänkte de då att ja, men då måste vi ha en jättelivlig hund. Och jag bara nej. Vänta lite, tänk tvärtom. Annars blir det som att ha tvillingar. De sätter fart på varandra. Utan då behöver man ju istället ha en väldigt lugn hund som kan hjälpa till och liksom hitta lugnet tillsammans med barnet.
Jag har faktiskt erfarenhet. Min lillebror hade en hund som också var väldigt aktiv uppe i varv, och det funkade inte med min son då, för att de speedade upp varandra till det blev extremt.
Ja, precis. Och ingen liksom förstår varför inte det är så roligt som de tycker.
Nej, precis. Så. En sak jag funderar på, utifrån att du går igenom en sån här utbildning, betyder det att du då som person är utbildad och skulle få göra det här med en ny hund? Eller om du får en ny hund så måste du gå igenom den här utbildningen igen?
Ja, det är ju så, alltså, utbildning, det är ju människan vi utbildar så att säga. Så att föraren själv liksom tränar och sådant. Eller jag då som instruktör, jag supportar och guidar. Och när det då blir dags för nästa hund, dels är det ju så att när man skaffar nästa valp, är man lite smart så skaffar man ju valpen när kanske den vuxna hunden är, vi säger 8 år eller någonting. Och då lär ju den hunden som kan grejerna redan, lär ju ut mycket till den unga hunden. Med rutiner eller hur man agerar i olika lägen eller om man ska förvarna med diabetes eller vad det nu är för någonting. Och de kopierar varandra. Så det är ju en positiv sak. Sen är det ju så också att i med det att man själv då kan mycket mer, så blir det ju också så att man behöver kanske inte lika mycket timmar och tid tillsammans med instruktören. Men det kan också vara så att du får en individ som är ganska annorlunda mot din första hund. Så att man behöver mer support. Så att det vet man aldrig riktigt. Men oftast går det ju kanske inte fortare. Det är ju en mogna sak också för hunden i utbildningen. Men det blir ju en sjunkande kostnad så gott som alltid.
Det är lite som med körlektioner, att man betalar för sina sessioner med handläggare.
Ja. Det finns liksom grundpaket som inte du kan komma ifrån. Och sen så liksom hur mycket timmar du har med instruktören. Det går ju att påverka.
Det är intressant. Då är det ju utifrån man lär sig träna själv, så egentligen så kanske man sparar många fler pengar i långa loppet under sitt liv.
Absolut. Och vi har ju de som är inne på sin fjärde och femte assistanshundar och så. För att man räknar, alltså om man tänker hur utbildningen ser ut, så är det så att hunden måste vara över 1 år när man liksom börjar på det. För att när de är 1 år så kan man göra hälsokontroller, alltså höftledsröntgen och armbågsröntgen. Okay. Och man liksom, de är mogna nog för att göra det man då kallar ett lämplighetstest. Där man tittar på nyfikenhet, man tittar på rädslor, man tittar på aggressivitet, man tittar på hur de reagerar med människor. Miljööverraskning till exempel. Vi kan ju inte ha en hund som ska kunna jobba i alla miljöer, och så klarar den inte av att bli överraskad. Så då gör man ett sånt test och ser hur allting funkar där. Och går hunden igenom lämplighetstestet, check på den. Och hälsokontrollerna, check på den. Hunden är frisk nog. Då får man en egen instruktör som liksom guidar en under det här året som utbildningen tar. Och då tränar man liksom både hemma och man tränar i offentlig miljö. Och de miljöer där hunden ska kunna jobba. Vi kan träna på, om det nu är barnen till exempel. Då kan det vara allt från att man tränar på en lekplats till att man tränar på museum eller andra sådana. Vi har varit på bio till exempel och sånt. Beroende på vad hunden, i vilka sammanhang hunden behöver kunna vara med. På halva vägen så gör man en förarutbildning. Där man möter andra förare som liksom går igenom samma process. Och också håller på att träna sina hundar. Så man nätverkar och knyter kontakter där och utbyter erfarenheter och sådant. Och där möter man också nya instruktörer, så man får liksom ny input från andra håll. Så det är ungefär på halva vägen. Och sen så när året är slut eller närmar sig slutet, så gör man en examen som också är en sån här helg där man möter andra. Och det är andra än jag då. Alltså det blir inte jag som bedömer min egen hund, utan det är andra instruktörer som kommer in och bedömer hur långt hunden är kommen och om den är redo att få sitt certifikat, så att säga, att den är färdigutbildad. Sen testar man en gång om året så att hunden upprätthåller lydnaden, så att säga. Det blir lite som att besiktiga bilen ungefär. Att en gång om året så kollar man så att den är körduglig.
Men det är väl jättebra att det finns både att det är en sån gedigen utbildning, men också att man kontrollerar årligen, som du säger, så att allting är rätt och står rätt till.
Ja, ja. Sen kan man ju alltid, om någonting händer, för man ska ju aldrig säga att det inte händer någonting, det kan ju vara någonting i funktionsnedsättningen som utvecklas där man behöver lära in nya grejer och så. De flesta fixar ju det själv. Alltså i och med det du har fått det här ett års utbildning själv. Så om du kommer på med barnet att nej, men vänta lite här, nu börjar läxor bli jobbiga. Ja, men hur ska vi kunna träna hunden att hjälpa till med läxorna? Och är det då att man känner att nej, men jag kör fast, jag kommer inte på hur jag ska göra. Då finns ju vi hela tiden, så man har ju liksom utrymme och möjlighet att få återträning.
Men det är ju jättebra. Ja, för livet händer ju. Saker förändras.
Och, absolut.
Om det är någon som lyssnar som faktiskt skulle vara intresserad av att bli en sån här instruktör och lära folk det här, vad är det för, är det också en speciell utbildning som ni går? Eller?
Ja, precis. Ja. Först behöver man vara hundinstruktör i botten, alltså vanlig hundinstruktör. Det kan vara via Brukshundsklubben eller det kan vara via någon annan organisation eller företag. Men har man det så kan man sedan söka till oss att man då vill jobba på det här sättet. Och då går man en fortbildning som är specifikt för det här med assistanshund. För det är ett annorlunda sätt att tänka. Alltså man måste vara mer kreativ. Och det är ju också så att vi måste ha hundar som tänker själv. Så även om det kräver väldigt mycket lydnad av hundarna att kunna göra jobbet i alla möjliga sammanhang, så måste vi ha hundar som, om man nu kan säga, civil olydnad. Så att även om jag har sagt att min hund ska ligga kvar någonstans, kanske vi är på köpcentret, säger vi, och så ska jag göra någonting med barnet, så har jag platsat hunden och plötsligt så sticker det andra barnet ifrån eller det händer någonting annat. Då är det civil olydnad så tillvida att hunden vet att det har högre prioritet än att ligga kvar. Ja. Då ska hunden in och förvarna där eller in och liksom påtala att det här händer. Det kan ju vara samma om du är döv och så går brandvarnaren hemma och du har sagt till hunden att nej, nu får du gå och lägga dig för nu vill jag göra detta. Då ska ju hunden bryta och tala om att nu låter brandvarnaren. Eller med diabetes att även om hunden ligger och tuggar världens godaste ben och är helt inne i det eller busar, så ska den ju liksom bryta buset och istället gå in och tala om att nu är det någonting på gång. Jag har faktiskt ett perfekt exempel där. Jag hade en aktiveringskurs och det är bara, alltså som man gör cirkuskonster och hundarna får öppna paket. Alltså bara så jätteroliga grejer. Och då har jag en golden retriever som är blivande. Alltså han går förträning för att sen kunna göra lämplighetstest. Och hans matte sitter och jobbar med dem. Och golden retrievers, de älskar att äta. Alltså mat är jätteviktigt. Och hon har köttbullar med sig och allting sådant. Så de tränar och fixar och donar. Och plötsligt så slutar han träna. Nej, han vill inte ha köttbullar. Nej, han vill inte träna. Han vill inte göra trixen längre. Och då så tror ju Marta att han är trött. Så hon frågar om det är någon annan som har goda. Då är det någon som erbjuder kyckling. Och nu tänker man ju att retrieverna är på hugget igen. Men han bara, nej jag vägrar. Jag ska inte. Nej, jag vill inte äta. Jag vill inte träna. Och då så säger jag till Marta, men du vänta lite. Hur ligger du i blodsocker? Och hon bara, nej jag får kolla. Och då ligger hon typ på 8. Pil snett neråt, så det är ingen större fara då. Men eftersom han då reagerar så tydligt, så frågar jag henne, har du någonting med dig du kan äta? Om vi nu ska lyssna på hunden. Och då hade hon en macka. Så hon äter en macka. Och då tar det ju en liten stund innan man får effekt på det. Och då så i alla fall så när det har gått 10 minuter, så provar vi igen att träna. Han får fan, nej, jag vill inte träna. Jag vill inte ha köttbullar, jag vill inte ha kyckling, jag vill ingenting. Utan han bara liksom tittar på matte och var liksom fokuserad på henne. Så då sa jag, men då får du ju kolla igen. Och då ligger hon på 4 och pil rakt ner, trots att hon har ätit en smörgås. Mm-hmm. Han hade ju helt rätt. Så då fick hon ju käka ännu mer grejer och käka snabbare socker och sådant. Så att han hade full fokus. Och där ser man ju tillbaka till det här att vi måste ha hundar som tänker själv. Och de flesta hundar vill hjälpa till, och de vill att vi ska må bra. Men de har inga verktyg för hur de ska kunna hjälpa oss.
Mm. Men det är ju fantastiskt. Det är ju verkligen ett otroligt exempel på hur en hund. Jag tycker det är verkligen otroligt hur en hund kan upptäcka detta långt innan ens vi kan.
Forskningen varför de kan det, hundar.
Alltså det är deras luktsinne. Som är liksom så. Man använder ju hundar till att hitta cancer och sådana. Och då bara på ett utandningsprov till exempel. Du har andats ner i en burk och då kan hunden plocka vilken av de här proverna där det är en person som har lungcancer. Och, alltså, så att deras luktsinne är helt otroligt.
Ja, det låter helt otroligt.
Ja, men det är det. Alltså det är, och samtidigt tillbaks till det här att vi ser ju också den här viljan, alltså samarbetet, och de liksom månar om sin familj och så. Så att jag vet en av de andra hundarna där det var så att det var också en ung hund, och de har en liten pojke med Downs syndrom och autism. Och plötsligt så kommer hunden bara helt så till mamman och bara så, matte, du måste följa med mig här. Och hon bara, hej nu, har du ont i magen ungefär? Nej, då hade ju pojkar stuckit ut genom ytterdörren. Mm. Och det hade de ju inte ens tränat på, utan han bara, vänta lite, det här ska man inte göra. Så att, de vill hjälpa till.
Du är ju med i något som kallas för BUS-projektet. Som berör lite barn med funktionsnedsättningar och så, som vi också pratar om. Jag undrar om du skulle vilja berätta lite för våra lyssnare om vad det är.
BUS är ett Arvsfonden-projekt. Och det var faktiskt så att i samband med att vi då utbildade assistanshundarna. Vi hade under 3 år ett projekt som heter Smart hundutbildning, också Arvsfonden. Där det var mer liksom hundar som, alltså typ som servicehundar som bara hjälpte till hemma. Så om assistanshundarna är superhjältar, så var smarthundarna vardagshjältar. Och då hade vi många barnfamiljer med där och barn med funktionsnedsättning. Och det är ju ändå så att både när det gäller assistanshundarna, smarthundarna, skolhundarna, terapihundarna, alla de här är olika. Då är det ju de vuxna som sätter målen. Det är de vuxna som bestämmer vad hunden ska göra och vad hunden ska kunna gentemot barnet. Sen kanske barnet fortfarande är med och påverkar, det är ju inte så. Men det är fortfarande den vuxna som har agendan, eller vad vi ska säga. Och då är det ju också så att även om man då leker, vi säger att det är en skolhund och man kanske då leker någonting tillsammans med hunden, eller en terapihund, man leker någonting med hunden. Då är det ju så att leken har en, om man nu får säga så, en baktanke, en vuxen baktanke. Att du gör den här leken för att du ska träna ditt språk, eller träna dig och vänta på din tur, eller du ska utveckla finmotoriken eller träna matte eller vad det nu än är för någonting. Så finns det liksom en vuxen och tanke.
Det tror jag många kan känna igen. Ja. Liksom i, även när vi tränar utan hundar, vi som har
funktionsnedsättning. Förstår det.
Verkligen.
Verkligen ens vardag runt omkring en som har en baktanke från vuxen.
Ja. Och då är det ju
en baktanke.
Allt har en baktanke. Ja, precis. Och därför skapades BUS. Och i BUS finns ingen baktanke. Ingen vuxen i alla fall, så kanske vi ska säga. Ingen vuxen baktanke. För skillnaden är, i BUS är barnen chefer. I BUS är det barnen som sätter målet. Och i BUS är det faktiskt barnen som bestämmer vad de vuxna ska göra. Och bara där så säger ju barnen halleluja direkt ju, och tycker det är fantastiskt. För det är ju så också att om man tittar till exempel på alltså lekens betydelse. Om man går in på 1177 och tittar på lekens betydelse. Så ska du, alltså leken har ingen baktanke. Leken är bara för lekens egen skull. Och det var det vi ville ta tillvara i BUS. Och faktiskt erbjuda någonting helt annat än vad vi har i vår vanliga verksamhet. Och det vi också har sett och som vi då funderade kring är ju barnen med de svåra funktionsnedsättningarna. Sen om det är en rörelsenedsättning eller man har autism eller vad det nu än är för någonting. Då kan det ju finnas lekar du kanske inte kan göra. Du kanske inte kan hoppa bland bollarna. Eller du kan inte jaga såpbubblorna eller vad det nu är. Du kanske inte ens kan rasa det där tornet. Men då kan man till och med ha BUS by proxy. Så att du har BUS via ombud där hunden blir din förlängning. Hunden blir den som hoppar bland bollarna eller jagar såpbubblorna eller kraschar tornet som mamma byggde eller vad det nu är för någonting. Så man får liksom en chans att hitta på de där riktiga busen. Alltså att det skapar en vilja och en motivation till dem också att faktiskt göra de här sakerna tillsammans med hunden på egen tass. Inte för att vi säger det som vuxna att nu måste du göra det här, utan för att barnet tycker materialet är roligt eller barnet har den här lusten att göra någonting tillsammans med sin hund. Och det kan jag ju tänka mig då att om man nu är en familj och har barn med funktionsnedsättning, alltså det, där är så himla många måsten.
Mm.
Och där är så himla många rutiner där man liksom måste, alltså man får kämpa som vuxen för att motivera barnet. Och där kanske också barnet inte alltid kan få lov att välja. Det går inte. Och då spelar ju inte det någon roll om det är diabetes. Och att du kan inte välja huruvida du vill äta eller ej. För du måste äta. Då kan vi ha liksom. Då finns det ju. Då blir ju BUS en motpol till detta.
Mm.
Eftersom det är barnet som styr där. Och barnet får en chans att bestämma över mig istället. På ett positivt sätt.
Mm. Det låter så grundläggande egentligen att ett barn ska få lov att busa och få leka liksom fritt. Mm. Men det är ju verkligen så att när man har barn med funktionsnedsättning så där är så många saker runt omkring som styr. Som vi säger att det är ju ett fantastiskt projekt. Där det ska liksom få lov att vara att alla ska ha rätt till att kunna få busa och få ha skoj. Mm. Oberoende på vad man har för funktionsnedsättning. Så att det är väldigt intressant, verkligen.
Mm.
Det vet jag ibland att kanske en personlig assistent kan ibland få ta rollen som barnets armar eller så här utifrån att barnet ska göra något speciellt. Men det är inte något som man tänker när man utbildar en assistanshund, att hunden liksom skulle kunna hitta på BUS.
Alltså nu förhoppningsvis så kommer ju BUS smygas in på fler ställen. Men det är ju vi har hundar som är under utbildning till assistanshund till ett barn, en tonåring, en ung tonåring, en tjej med autism. Och där de också har valt att vara med i BUS för att tjejen ska få göra saker med hunden där det inte handlar om ordning och reda lydnad och måsten, utan bara lek och bus. Och då får ju också hunden och barnet en annan relation. Vi har till exempel en sak som vi då har tagit fram i samband med bus. Vi har ett busbingo. Och där är det så att det är som en vanlig bingobricka. Bara det att du har inte siffror, utan du har olika aktiviteter du kan göra med hunden. Och det här har vi sett att detta busbingo, då har vi en liten tjej med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Och hon fick vara en försökskanin i det här då för att testa materialet. Och det roliga var att de har skrivit ut hur många som helst. För att hon kommer ju på själv, nej men vill jag göra busbingo med hunden? Och så får hon en ny lapp så, och så börjar hon ju kryssa. Så, för hon vet ju att full bricka är lika med belöning också till de båda. Så att då är det allt från att borsta hunden till att läsa för hunden till att leka med hunden till att, alltså så där är massa olika grejer. Och då gör hon det själv. Så hon tar initiativet, hon gör det själv med hunden och hunden ställer ju upp. Han är ju lika glad för det, bara han får godis så är han ju jättenöjd. Och sen så när det är en full bricka så kommer hon till mamman då eller pappan och så säger hon så, nu ska vi ha fika för några godbingo. Och det roliga är att de berättar ju föräldrarna att flickan och hunden har ju fått en mycket bättre relation bara genom busbingot. Så att det blir lite så, det måste inte vara rocket science för att det ska göra stor skillnad.
Mm. Hur länge håller det här projektet på förresten?
2 år till. Så vi har precis börjat på 2. Så att det är plats till 20 familjer per år. Så absolut, om man är nyfiken på detta och man har ett barn med funktionsnedsättning eller en tonåring och då är det upp till 19 för vi var tvungna att sätta gränsen någonstans, så upp till tonåringarna och en glad och positiv hund. Åldern spelar ingen roll på hunden, så det kan även vara en valp eller det kan vara en äldre hund, bara den är glad och positiv så att den tycker detta är kul.
Ja. Är det någon nedre gräns alltså på åldern, tänker jag?
På barnet? Det...
Ja.
Det är väl om det är spädbarn. Men...
Ja,
men
nej.
Nej. Men annars, alltså, det skulle kunna vara en 1,5-åring. Alltså, jag menar, om du har en 1,5-åring med rörelsenedsättning som inte kan rasa de där tornen, så skulle det ju kunna vara jätteviktigt att hunden kan göra det.
Det är ju verkligen, barn vill ju busa. Det är ju bara, det ligger ju oftast ligger det ju naturligt i barn att de vill busa på något sätt. Vad en ny bus innebär för dem. Och då är det ju fantastiskt att en hund kan få vara en förlängd arm för dem.
Ja, och det är ju också så, alltså barnkonventionen är ju lag nu. Så att det här är ju liksom en barnslig rättighet att faktiskt få lov att leka. Och då är vi tillbaka till ursprunget. Leka utan baktanke. Så att då kan ju hunden bli en hjälp i det. Och då är det ju också så att, alltså om vi nu säger att du har ett barn med kanske då svår autism, som då vill leka samma lek gång på gång på gång. När vi säger samma film, alltså 792 gånger. Eller leka det där kaffekalaset så, varje dag. Hunden bryr sig inte att det är samma film. Man kan ha filmtime fortfarande med hunden vid sin sida. Den bryr sig inte så länge vi delar popcornen ungefär. Samma med kaffekalaset. Det gör ingenting att det är samma lek många gånger. Det bekymrar inte hunden. Så där är ju också en fördel att en hund dömer ju aldrig. Utan de bara är.
Ja, själv så kan man ju bli lite så när man har sett samma filmklipp 100 gånger på en dag, så blir man lite, nu är jag på betokigt. Men...
Om barnet egentligen vill se filmen men har svårt att hitta ron, om inte någon sitter bredvid, så kan det ju faktiskt vara så att det går precis lika bra att det är en hund som sitter bredvid eller ligger bakom ryggen med närkontakt. Och så är man avkopplad och kan ha ron i sin egen lek som man ville. Så jag tror här jättemycket som BUS kan göra. Och det som är positivt här nu också är ju att BUS kommer ju bli en app. Det var lite roligt när vi ansökte hos Arvsfonden. Och jag hade skrivit i förra i smart hundutbildning så blev det en bok. Så att har man hund och funktionsnedsättning så finns smarta hundboken som man kan skaffa sig. Och läsa om allt vad hund kan göra för att hjälpa en. Och massa tips på vägen. Men här då, eftersom detta är ju ett projekt för barnen. Och frågar vi barnen vad de vill. Vill du ha en bok eller vill du ha en app? Så var ju den ganska enkel. Plus en bok förutsätter att du kan läsa.
Mm. Ja, faktiskt. Ja.
Och det, en app förutsätter ju inget sånt. Och så länge där är bilder och filmer och annat som kan inspirera. Så tror jag att det kanske blir som vårt busbingo. Att det kan ge inspiration och motivation. Att prova saker själv.
Mm.
Så att, men de köpte våra argument, Arvsfonden, så det är bra. Arvsfonden är fantastisk. Så länge man har en mycket god idé så är de med oss.
Ja. Jag funderar på, utifrån att någon som lyssnar tycker det här låter jätteintressant och skulle vilja ha med sitt barn, vad är det, dels vad behövs det några så här kriterium som uppfylls och sen hur går man tillväga om man skulle vilja vara med?
Ja, man kontaktar oss. Alltså barn med funktionsnedsättning eller tonåring med funktionsnedsättning, glad och positiv hund. Vi finns i stort sett i hela Sverige. Dock finns inte våra, i den här utbildningen då, eller busutbildningen, så är där en föräldrautbildning som är en helg. Själva helgen kostar ingenting, boendet kostar ingenting, men man måste vara beredd att betala sina resor själv. Och det är Malmö, Göteborg och Stockholm. Tyvärr var det bara det vi fick, så att kommer man från Umeå så får man vara beredd att resa ner, eller Kiruna så får man vara beredd att åka till Stockholm. Och sen så får man en instruktör som kommer hem till en vid tre tillfällen och hjälper en i hur man ska träna hunden för att lära den det som barnet vill. Ja, det, när vi intresserade detta för våra medlemmar då, så hade vi en liten kille med där som också har en funktionsnedsättning. Och så frågade vi då, okej, vad skulle du vilja lära din hund? Jag kommer inte ihåg om han är fyra eller något sånt, fyra eller fem. Och så sitter han och funderar lite och så tänker han, göra chokladbollar. Och vi bara, och jag bara, grattis mamma. Barnen bestämmer de vuxna ska göra det. Men sen så det roliga var så ser man ju hur han har glimten i ögat. Och jag bara, alltså, hur tror du det blir? Han bara, inget bra. Han insåg att jag tror han valde en idé som var så omöjlig så att vi vuxna skulle bli lite så svettiga.
Men det behöver inte vara så att man har en specifik assistanshund.
Nej. Det är bara en vanlig familjehund. Så det är ju det som är fördelen. Det är därför vi kan säga att det spelar ingen roll med ålder eller om den är alltså typ valp eller gammal hund eller så. Bara den är glad och positiv och tycker det är kul liksom så, att träna och vara tillsammans. Tycker inte om barnen eller är rädd eller någonting. Alltså då blir inte detta kanske jättebra. Men annars, bara glad och positiv. Så gör det bra.
Så du kan lära en gammal hund att sitta helt enkelt?
Absolut. Men det brukar vara svårare att överlista dem. Det brukar vara det som är problemet. De gamla hundarna vet exakt var de har oss.
Just det. Ja, men det är kul och bra att veta utifrån att det är någon som skulle vara intresserad hur de går tillväga.
Vi har ju en hemsida, där finns ju också lite tips och sådant. Och det är bushund.nu.
Ja.
Där kan man ju också kontakta oss om man vill ansöka eller om man bara vill veta mer. Så kan man göra det.
Ja, jag undrade också om det finns någonstans där man kan följa projektet och hur det går och så. Har ni någon sån?
Ja, alltså, ja det är ju på hemsidan. Och sen så har vi ju även en Facebook-grupp. Så att man kan kika på Det är väl de. Men hemsidan framförallt, för där fyller vi ju på med fakta i efterhand och sådär. Dock inte hela tiden, för det hinner vi inte med. Men i efterhand så.
Men vi får dela sidan också. Så.
Ja, användbar.
På den. Vi delar den på vår Instagram, tror jag, i så fall. Har du några bra tips du skulle vilja dela med dig av angående att komma igång om man funderar på att söka assistanshund och så, eller utbildas?
Alltså, lite som jag sa innan, det här med att hitta en hund, alltså där rasen passar familjen. Älskar man att ut och, alltså om jag som vuxen känner att jag behöver för min vad heter det, återhämtning kanske ut och jogga. Jag älskar ut och jogga, det är min återhämtning. Då kanske jag vill ha en hund som kan följa med mig på det och springa. Ja, då behöver jag ju ha en större hund och så vidare. Så att man tittar, och likadant att hur mycket pälsvård gillar jag? Eller gillar jag dammsuga? Eller vad är det nu för någonting? Så att, eller är det viktigt att den kan vara upp och vara nära? Så väljer jag utifrån det. Men sen när det gäller personligheten så sociala, nyfikna, har lätt för miljö och har lätt för det här med ljud och oljud. Och då är det ju inte bara för att har man en familj med till exempel barn med autism eller annat så blir det mycket ljud. Men också för att de ska kunna jobba i alla miljöer så behöver de kunna klara ljud och oljud. Och sen är mitt sista tips här också att man väljer valpen som har lätt att komma till ro i famnen. Som tycker om det här med att vara nära och blir lugn av att vara nära. För någonstans på vägen så är det ju ett av specialmomenten. Och har man då en valp som inte vill vara nära så får vi liksom kämpa så mycket för att lära dem det. Så lugn när man tar upp dem, då har man liksom en halva jobbet gjort utifrån den här delen med närhet.
Ja. Men det är ett jättebra tips.
Ja, och enkelt.
Ja, verkligen.
Ja.
Jag menar, vi har ju pratat lite själva hemma om att skaffa en hund, men speciellt för vår ena dotter med rörelsenedsättning. Så att för att kunna stötta upp henne och med hennes men det är ju, jag tycker det är ändå det är ett viktigt åtagande, för hunden är ju också, det är ju också ett liv och den måste ju också få må bra. Så det är ju, när det är bra att man tänker efter liksom och ser till vilka behov som finns och sin livsstil, alltså så att det passar in.
Ja, vi har också tänkt mycket och pratat mycket om det, men det är det där som du sa innan där, ju som att man tänker att då blir det så mycket att göra och vi har redan mycket till.
Men jag tror nog ändå i slutändan som Yrsa säger att det kommer att bli liksom en vinst på det hela. Och redan vinst, fast det blir mycket ett tag. Så under tiden man har väldigt mycket så blir det redan små vinster på vägen tills man kommer fram. Så att, jag tror nog vi kommer att hamna med hund i slutändan. Men när det blir är ju mer frågan.
Jättebra att du ville vara här. Det var ett jättespännande ämne. Så tack så jättemycket.
Tack ska ni ha.
Det blev ett jättebra samtal. Det tyckte jag var hur intressant som helst, verkligen. Jag tror vi behövde det båda två idag. Att vi behövde någon som pratade liksom enkelt och lätt och så, kunde föra samtalet. Så det var jätteskönt.
Jag mår faktiskt bättre nu än innan. Så att det är sånt här man behöver ibland.
Ja, verkligen.
Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Funkishörnan. Vi vill jättegärna att ni följer oss på olika sociala medier där vi heter funkishornan.podcast och kommentera jättegärna på det här avsnittet. Tack så mycket för idag, så hörs vi nästa gång.
Hejdå!